Vad häftigt att få höra en sån sång när man är lite nervös för man ska göra något man inte gjort innan. Ja, men det är ju så. Min Jesus lever och så leder han mig, står det. Eller hur? Det är rätt tryggt att veta det när man ska hitta på något man aldrig gjort innan. Okej. Okay. Jag ställer den här. Jag hoppas att det syns. Eller ska jag ställa upp den? Då gör vi det. Åh, Jesus. Tack älskade Herre för att du får lägga den här, att jag får lägga den här predikan i dina händer. Jag tackar dig Gud för de underbara hälsningarna från dig i början på det här mötet, Herre Jesus. Tack Fader i himlen för att du är underbar. Tack Jesus för att du talar till oss allihopa, Herre. Ja, jag tackar dig Herre. Jag ber bara att jag ska få vara lyhörd och följa med det som du vill att jag ska säga, Herre Jesus. Jag lovar att prisa ditt underbara namn. Amen. Jag har ju jobbat den här veckan med att gräva ut land. Vi har haft buskage i Eksjö på en fastighet som vi inte kan direkt ge någonting på, de här stackars Ölandstoken som står där. Så de har ju varit pyttesmå och mått dåligt. En del har dött därför att jorden har varit för dålig. Jordmånen har varit kass. Så vi har grävt upp all den här jorden och så har vi helt i ny jord. Och sen på den här jorden, så när vi har planterat de här Ölandstokarna, eller först när vi har planterat, lagt ner jorden, så la vi över markduk. Och så snittade vi som ett kors på markduken och öppnade. Och så satte vi ner plattan under markduken. Och sen hällde vi på bark, täckbark, för att det inte ska komma massa ogräs. Och det är en ganska häftig bild, kände jag. Så gör Gud med oss. Alltså vi blir frälsta. Och han byter ut vår mull. Han byter ut här inne för att det han planterar i oss ska få någonting, få näring. Och sen så lägger han en barkduk med sin heliga ande över för att inte annan sådd ska komma in och börja gro. Och sen lägger han mullen över det, och det är liksom, tycker jag, nästan församlingsgemenskapen och böngemenskapen och... relationer som äktenskap och nära vänner. För barkmunnens uppgift är ju att skydda från solens strålar så att det ska hålla sig svalare under. Och att den fukt som rinner ner ska behållas så länge som möjligt. Så att det ska få det behöver. Allt samverkar tillsammans för det bästa för de här små plantorna man sätter som är så anspråkslösa. Och så är det rätt häftigt också. Det råkar vara Ölandstok. Så kan jag väl känna att jag passar väl in där då. Ölandstok. Vit Ölandstok var det dessutom. De hade gul innan, men nu var det vit. Det är rätt skönt. Vit som snö. Tänker man ju på vad Herren gjorde för oss på korset. Okej, nu ska jag komma tillbaka till predikan. Jag är ganska nervös. För så sjöng min sång. Du pratade om att det är nytt. Och Gud ska göra nytt, så nu har han nytt med mig direkt. Det är häftigt. Och jag liksom som lyfter det här ibland och känner det att vi måste våga lita på Herren. Och vi måste våga komma ur vår bekvämlighetszon och annat. Måste ju våga föregå med gott exempel då. Så nu så har jag en annan typ av körplan. Eller vad man säger. Mind map. Sa man väl, va? Säger man inte det? Ni som är såna kurser och sånt. När man ska se på någonting och så ska man få tankar och funderingar kring det och så ska man jobba vidare. Ja, okej. Där är jag nu i alla fall. Att det blir någonting nytt för mig också och det blir superspännande. Jag tror faktiskt att Gud kommer kunna välsigna det här och det ska landa i eran jord bredvid den där Ölandstoken. Och så ska det växa ännu mer. Så ska ni och jag växa tillsammans ännu mer. För Guds ord, som jag brukar tjata om när jag står och återvänder, aldrig fåfängt, utan verka till det utsänt att verka i var och en av oss. Så är det. Okej. Okay. Då ska jag börja skriva här nu. Den här gången kör vi inte med ett legohus. Nu förstår jag ju att Yngve är med där uppe. För nu skriver jag andra kor 4 och 7. Och nu kommer den snart där, misstänker jag. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det här har jag fått för ganska länge sedan. Så det har jag gått liksom och funderat lite grann på hit och dit. Fram och tillbaks vad Paulus tänker på det. Och så har jag fastnat mycket för det här med lerkärlet. Vad är lerkärlet? Och så här skatten och så vidare. Och sen jag tog Bibeln och bara läsa det, så började jag läsa från början. På andra Korinthierbrevet, för det är ju ett brev som Paulus skriver på grund av att han skrev det första. Så skriver han ju det andra, och det är för att det hade uppstått lite problem i församlingen där. Och man hade ifrågasatt Paulus och apostlarna. Det hade smugit sin annat, därför skrev han det brevet till dem. Och då så fick jag lite tankar och funderingar kring detta. Och då tänkte jag att jag ska dela med mig lite av det här idag, kände jag. Och nu kör jag den här mindmappen för er. Det är för att då får ni också tänka lite och fundera. Och det är ju egentligen det vi människor gör. Vi tänker och funderar och vi ifrågasätter och vi bollar i oss. Och det är utav det vi växer. Och vi kristna ska ju växa. Och är det någon tro som tål att ifrågasättas och utmanas, så är det den kristna tron. Eller hur? Ifrågasätter du andra religioner eller den kristna religionen, då mår människor dåligt. Då tappar de fotfästet och kan inte försvara sig och reagerar med taggar. Men vandrar vi med Herren och är födda i den helige ande, då är det inte ett bekymmer för oss att saker och ting ifrågasätts. Nu ska inte jag ifrågasätta något, men ni kanske börjar tänka lite själva, och det är meningen. Okej, okay, jag får upp ett streck så här. Och här skriver jag skatt. Vad är då skatt? Det syns kanske inte för er ändå. Eller gör det? Skatten. Vad är skatten? Ja, vi som är kristna har inte så svårt att förstå att skatten, det är faktiskt Jesus. Precis som Bertil, han kom hem till oss igår, körde förbi, var ute på en resa. Och tyvärr så hann vi inte bjuda honom på en kaffe, för vi skulle i Tesjö på en skolavslutning. Men då så säger Bertil, kan jag sjunga bara om Jesus imorgon? Och det är underbart, för det handlar ju bara om Jesus. Och skatten är ju Jesus. Eller hur? Det som har hänt på grund av korset och Golgata. Men ni vet att skatt kan ju vara olika för var och en av oss. Eller hur? När vi tänker på skatt rent allmänt. En del tänker på skatten man betalar. Man är så kär i sina pengar så man tänker på skatten man har som ska betalas in när man får sin lön. Andra tänker som jag, som tyckte om piratfilmer och äventyrsfilmer när jag var barn. Jag tänker på sån där skatt som piraterna hade och så vidare. En del tänker på ära. Och en del tänker på rikedom överhuvudtaget. Sen finns det lite motsats till det. Och det är liksom det jag vill kalla för lerkärlet här då. Lerkärlet är ju liksom det, kanske då vi pratar han om kroppen Paulus, att vår kropp bryts ner. De får vara med om mycket lidande, Paulus och hans apostlarkompisar, med förföljelse och annat och sjukdomar och misshandel och de dog ju och så vidare. Men man kan ju också tänka sig att lerkärlen, om det är hela människan, så finns det också andra saker som vi har som är personligheter och oförmågor och annat som kan ställa till det för oss. Men om man tänker på det här med skatten, vad det stod för oss, så var ju kanske då rikedom. Då kan man ju tänka att lerkärlen kan ju också vara lite fattigdom. Lerkärlen kanske är också, om vi har ära på skattsidan, så är lerkärlen kan ju vara vanära, eller hur? Styrkan på skattsidan kan ju vara då svaghet på lerkärlsidan, eller hur? Det är hos oss som kanske inte vi alltid upplever var så positivt. Ändå anförtror Gud oss skatten. Alltså när jag tänker på det här, jag blir helt... Alltså vi är alla medvetna om fel och brister vi har i våra liv. Vi är alla medvetna om hur vi får kämpa vissa avseenden av livet. Och ändå så anförtro oss Gud skatten i våra liv genom den helige ande. Eller visst är det helt underbart, fantastiskt. Det finns ingen annan religion som gör det. Det finns ingen annan ideologi och filosofi. Det är bara Gud som gör det. Som låter sig själv flytta in i brustna stackars människor. Som är som lerkärl. Och vad använder man ett lerkärl till? Jag tror inte man ställer fram lerkärlet på bordet när man hade fest. Ni vet, det pratas också om kärl i Bibeln som används till olika saker. Och en del kärl där man ansågs inte vara så fina, så de hade man väl till potter och så vidare. Okej. Okay. Så om vi så ibland känner oss som en potta. Nej. Gud bor i oss genom sin heliga ande. Han är skatten i våra liv. Han flyttar in i oss. Det är fantastiskt när vi tänker på det. Alltså, ja, jag blir både jätteupprymd och på något vis brusten på samma gång. Och så tänker jag på Paulus då, som ju äldre han blev, ju mer såg han sig som ett lerkärl. Han blev mindre. Man ser ju det när han skriver breven. De senare breven så är han den minsta av alla. Han förminskas. Jesus blir större i hans liv. Finns det någonting större i människans liv än att vi blir mindre och Jesus blir större? Det är en visdom som också kommer mycket med ålder. Tänk hur viktiga vi är som är äldre för de som är yngre. Då kommer jag in på nästa. Hur viktiga vi är. Varför är vi viktiga? Jo, för när jag läste vidare och började läsa från början på andra Korinthierbrevet, så kom jag in i vers 3. Och i vers 3, i kapitel 3, förlåt. Och vers 3 så står det om Kristusbrev. Att vi är Kristusbrev. Det står: det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet, inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött. På människohjärtan. Du och jag är ett Kristusbrev. Paulus skriver det. Det står i Guds ord. Du och jag är ett Kristusbrev. Och man skriver ju inte ett brev utan att man har en mottagare. Eller hur? Ja, ibland finns det ju de som skriver brev till sig själva för att bearbeta saker. Men för det mesta så skriver vi brev för någon annan ska läsa det vi har. Och om då Kristus och Jesus har skrivit ett Kristusbrev och Gud har skrivit på våra hjärtan, så är det ju för att någon annan ska läsa det. Det är ju inte för någonting vi själva ska stoppa undan och lägga i ett skrin. Och sen så ska det ligga där. Utan det är för att någon annan ska läsa det. Och då tänker jag så här, då tänker du så här: ja, men hur ska jag få andra människor läsa mitt brev? Hur ska jag kunna leva ut min tro på ett sånt sätt? Vi gör vårt bästa och så, eller hur? Det fantastiska är ju det att Gud faktiskt inte bara lämnar oss vind för våg när vi får den helige ande. Det är ju han som gör verket i oss, eller hur? Så det kanske handlar mer om att våga vara där man är, när man är den nya skapelsen. Att vara frimodig, precis som Gud säger till Josua, som är ett favoritställe för mig. Var stark och frimodig, och så kommer konsekvenserna av hans liv sen, om man är stark och frimodig. Okej? Okay. Då står det nämligen i kapitel, eller vers 3, kapitel 3, 4 och 5, så står det nämligen versen efter här: en sådan tillit till Gud genom har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Eller hur? Sätt jag så här. förmåga. Så. När jag var ung och ovis, ovisare än jag är nu, så sa jag en gång, jag åkte på din bibelskola för att besöka den bibelskolan, för jag funderade på att bli pastor. Jag ska inte säga vilken det är nu. Och när jag kommer dit och kommer in så känner jag att det var en konstig atmosfär. Och när vi skulle vara med på en provlektion, och den provlektionen handlade om biblisk konsthistoria. Och det satt 7-8 manliga studenter kring 30-årsåldern. Och jag var inte gammal då, och jag var inte speciellt puritansk, som det heter på fint språk. Men jag var förvånad när det sitter en kvinna i kort uppe på bänken och har lektion för dem 7-8 blivande pastorerna. Och jag kände liksom, där dog mina tankar på att läsa till pastor, om jag ska vara ärlig. Och jag satt i bussen hem och så sa jag till Gud, nej herre, om jag ska predika så ska jag predika det, för att du säger att jag ska predika, och du får lägga orden i min mun, och så får det vara på grund av att jag inte är pastor, inte är teolog, och så får du vara med i det, och så får du välsigna det jag säger, och detta att det ska beröra människor, för att det är Gud som gör det och inte jag. Alltså, förstår ni tänket? Ja, det var på ett sätt och vis, var det väl kanske det var ett ärligt tänk, men samtidigt ovist. För tänk hur mycket, vilken skatt det hade varit att haft en teologisk bakgrund och smörjelse över sitt liv kombinerat. Jag ser de här pastorerna och gudsmännen och Anders Gärdmar och de andra, vilken enorm skatt de är för oss, eller hur? Så, men det var ovist tänkt av mig. Men jag måste förlita mig på att det är Gud som ger mig förmågan. Att det är Gud som välsignar det jag säger. Att det är Gud som såg in i mina tankar det jag ska berätta när jag predikar. Eller vad jag än gör i mitt liv. Det gäller ju var och en av oss där vi är. Vi behöver inte bekymra oss. Hur ska jag göra det? Hur ska jag vittna för mina vänner? Hur ska jag göra för att mitt barn ska... Nej, vad den du är. För Gud har lagt ner i dig precis det som du behöver för att vittna, för att visa vem Gud är och vara ett Kristusbrev där du är. Precis, du har allt du behöver. Gå inte och tänk på att du skulle vara bättre, att du behöver vara mer utbildad, att du behöver vara mer frimodig, allt på detta. Du har det du behöver. Tacka Gud och låt honom bara göra verket. Du är den du är. Du är skapad, du är bestämd innan du kom till. Med förmågor, med gåvor, med dina talanger, med din personlighet. En del är modiga, en del vågar stå här som jag och Kjell och Bertil och andra. En del vill inte stå här, en del vill vara här nere i bänken, en del vill stå ute och servera kaffe. En del vill vara den de är, bara med några få nära människor. Andra trivs och står i stora folksamlingar. Vi är olika för att Gud vill vi ska vara olika. Vi är en, och så tillsammans är vi en enhet. En kropp med ett huvud, Kristus. Jo, då står det att han har gett oss förmågan. Står det. Och så står det, precis som jag sa, i vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Dugliga. Vi kan det vi behöver göra. Vi duger som vi är. Älskar vi Herren så är det han som gör verket i oss. Så läste jag vidare här och funderade lite. Och då står det i vers 4. Kapitel 4, förlåt, vers 4. Varför är det då viktigt att vi är de här Kristusbreven? Varför är det då viktigt att vi är de vi ska vara i Jesus i den här tiden? Det här skrivs ju för 2000 år sedan snart. Men de här orden är ju faktiskt, de är ju faktiskt tidsenliga idag. Det Gud skriver då gäller ju även idag. Och i vers 4 står det ju: ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. De är förblindade. Ni vet när Paul, när Moses var på berget och fick möta Gud, så kom han ner till folket. Då hade han, tog han på sig en duk, därför att hans strålglansen av honom var så stark så de kunde inte titta på honom. Men den strålglansen som Moses hade, den avtog ju. Men Jesus strålglans, den avtar ju inte. Eller hur? Om vi då har fått förmågan från Gud och blivit dugliga till att vara Kristus brev, då ska vi alltså också kunna skina och visa på Guds strålglans. För den har vi också fått. Och ibland kan man läsa vittnesbörd eller höra människor berätta att de någonstans har sett en människa. Jag tänker på Magnus Jangdin. När han kom till det behandlingshemmet, kristna behandlingshemmet utanför Laxå, där hans dåvarande fru var på. Så när han kommer dit så bryter han samman. För han såg i ögonen på de här människorna som var där. De hade något, han vill ha det. Han grät i flera dagar konstant. Han gick ut och klippte jättemycket gräsmatta. En del har hört det, inte alla. Han gick ut och klippte jättemycket gräsmatta med en vanlig motorgräsklippare, och det var jättehögt och han slet och svettades bara för att slippa vara inne hos de människorna som hade de ögonen. Och det var vägen in i hans hjärta. Vi har de ögonen, för Gud har gett oss den strålglansen genom Jesus Kristus och den helige ande. Det är så. Guds ord säger så. Sen kan vi tycka och tänka ibland, och det må vara si eller så. Och vi kan vara de här brustna kärlen som inte alltid tycker det om oss själva. Men Gud har bestämt att det är så. Och det här med strålglans och härlighet är rätt häftigt. För i gamla testamentet så var det ett ord som hette kavod. Nu tar jag ut fusklappen, för det kommer jag inte ihåg alltihop på detta. Det hette kavod. Och det var tyngd, vikt, dignitet. Och vi vet att man pratar om dignitärer. Och nu i Stockholm så är det de här beautiful minds, som de säger. En massa diverse kändisar och miljardärer och så vidare som jag talar. Och det tycker jag är lite självhävdelse. Kallar sig själv för beautiful minds. Men är inte det tidstecken också? Och jag tycker det är fantastiskt. En parentes bara. Jag pratade med Katarina om det. När vi var i USA på den här veckan som var en gång i tiden i Florida. Vi fick ju förmånen åka dit. Det var väldigt ifrågasatt. Och tyvärr så slutade det ju väldigt tragiskt. Men det var väldigt mäktigt att vara med där. Möta de här människorna som brann för Herren. Så kommer det förbi två kaplaner till oss, förbi oss. För de såg att vi hade svenska flaggor. Och de var kaplaner någonstans uppe i Minnesota någonstans, tror jag det var, om inte jag har fel. En man och en kvinna och ett par som jobbade med universitet, stora universitet, och hade bönegrupper. Och den här, då säger de till oss: vet ni, i våra bönegrupper så har vi bara speciellt för Sverige, säger han. Ja, sa vi, det var ju häftigt. Ja. Och det har myntats ett uttryck hos dem som svar på engelska är så här: as goes Sweden, goes the world. Det vill säga, den riktningen Sverige tar, den riktningen tar världen. Och är inte vi ett föregångsland i mycket, mycket faktiskt, både gott och ont, på tekniska innovationer, på missionssatsningar? 1800-talet och långt in på 1900-talet var ju Sverige ett enormt land på att evangelisera och missionera i andra delar av världen. Men också negativt på olika sätt. Eller hur? Och nu helt plötsligt så har vi de här beautiful mind med Obama och Gwyneth Paltrow som sysslar med en del och en andra. Och andra i Stockholm och håller tal och umgås med varandra och ska ha ljuset på sig i lilla Sverige. Det är ganska fantastiskt. Ask God Sweden goes the world. Men vi vet ju det finns en annan väg. Precis som du sa, det kommer komma en väckelse. Gud kommer förändra det här landet. Sen får de här beautiful mind peka på vad som helst. Men Gud kommer göra det. Jo, det här med kavod. Jag kommer tillbaka till det. I Nya Testamentet så heter ju det kavod doxa. Som ju är då glans, sken, härlighet, berömmelse, anseende och ära. Och också då ljusglans. Så det finns ju alltså fler belägg i Bibeln om det här med ljusglansen. Även i Nya Testamentet. Första Johannes 1 och 4 ska vi läsa. Eller förlåt, inte första Johannes. Johannesbrevet 1 och 4. Jag ska se om jag hittar det. Matteus, Lukas, Johannes. Ja, 3 och vidare. Genom honom har allt blivit till, utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret har inte övervunnit det. Så mörkret kommer inte övervinna de lerkärlen vi är. Som bär den här skatten, Jesus Kristus. Som han har sänt som Kristusbrev in i den här världen. Med förmågan och duglighet att stå upp för honom. Och visa vem han är. Vad som än händer. Nu var jag ju så smart så jag slog igen Bibeln. Där. Så. Så den här tidsåldern förblindar människorna. Oj. Tänker jag jobbar som journalist, vi har skrivit eländigt. Förblindar, det ska vara ett gida. När man är man så gör man en sak så bara man tänker på nästa grej man ska göra. Då blir det fel. Det funkar inte. Det känner säkert kvinnorna igen som sitter här. Att vi män funkar så här. Okej, okay, så den här tidsåldern förblindar människorna. Okej, okay, men det finns ett hopp. Och om det hoppet kan vi läsa i kapitel 4, verserna 8-18. Det är ju alltså versen som tar över efter han har berättat om lerkärlen. Men denna ska ta vid lerkärlen. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Eller hur? Det var viktigt för Paulus att framhålla det. Det gjorde han vid flera tillfällen i sina brev. Att det inte var dem. De var apostlar men de var sända från Gud. Det var inte dem utan det var Gud genom dem som gjorde saker. Okay? Då skriver han så här. Vi är på alla sätt trängda men inte utan utväg. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Här ser vi ju att han i första hand tänker på kroppen i det här läget när han skriver den här texten. Så jag har tänkt lite vidare och för att vi ska kanske få ett större perspektiv. Tagit med också vår personlighet och det andra som ryms i vår kropp. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi. Och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Visst är det fantastiska ord? Alltså jag är ju snart 60. Jag känner ju de senaste åren så har ju min kropp fått... Den är inte som den var för bara 10 år sedan faktiskt. Jag känner ju att min kropp inte riktigt hänger med som jag skulle vilja. Och ibland så vill man ju mer och ge sig på saker som man inte borde. Och då känner man ju det några dagar senare eller mer än så efteråt. Okay? Men det fantastiska är att precis som Paulus jag pratade om innan, ju äldre vi blir och ju kanske tröttare vi blir i fysiska kroppar och annat, desto större kan Gud bli i oss. Och Guds ord säger att han blir mer i oss, desto mer växer han till. Och vi ska inte rikta blicken mot det synliga. Vi ska inte titta på det här förblindandet som pågår. Vi ska inte se ner på den här jorden. Och visst, jag är en sån som tycker om att läsa nyheterna. Aftonbladet, Expressen, Omni och annat. Och Dagen och Världen idag och allting. För att se vad som händer i världen. Det är liksom sån personlighet. Ja, alla är ju inte såna. Men jag är en sån personlighet som vill analysera lite sådär. Och därför gör jag ju det. Men min blick ska inte fastna där. Jag ska liksom inte grotta ner mig, som man säger modernt nu för tiden, i det som är negativt. Allt hemskt som händer. Allt fruktansvärt. Snarare blir det ju mer en bekräftelse på Guds ord. Att det som händer idag faktiskt är bibliskt. Gud talar om det. Gud har visat och Gud har undervisat oss hur det ska bli de sista dagarna. Och desto mer får jag ut hopp att det jag tror på. Och den heligande i mig verkar ju också till att ge mig hopp. Innan jag skulle ha den här predikan, jag var hemma. Igår kväll ska jag sitta och skriva. Det var sent. Vi kom hem efter en skolavslutning och det var rätt sent. Och jag var jättetrött. Och jag hade tänkt att jag skulle sitta och jobba med färdigt med predikan. För tänkt och sådär gör man ju länge. Man värderar, man går i huvudet. Man predikar för sig själv ungefär över det ämnet man ska. I alla fall funkar jag så över det ämnet man ska. Jag vet inte hur du är, Kjell, men jag funkar så. Det går liksom så här. Ja. Men så orkade jag inte bara sitta igår. Så vi bara var, kollade på tv och så gick vi då. Så gick jag upp tidigt på morgonen istället. Så kände jag. Så satt jag och så provpredikade jag för mig själv och så vidare. Och sen så är jag fortfarande nervös. Så ska det här gå att predika på det här sättet och så vidare. Och så satt jag på en sång. En lovsång. Och så, hon hade bara det här ordet med en enda gång i den låten. Eller hur? Du hörde katten sen. En enda gång fanns det ordet med skatt. Jag bara kände, tack Jesus. Och så kom jag hit. Och så läser du, säger du några ord här framme som bara talade rakt in i mig. Just det. Fick en bekräftelse till. Och sen när du sjunger sista sånger. Då fick jag bara ännu mer bekräftelse. Det är så Gud gör med oss. Hela tiden gör han ju så. Här var det bara den här grejen att jag skulle predika. Men så är det ju alltid i våra liv. Han finns där hela tiden. Alltid finns han med. Och talar och uppmuntrar. Och ibland går han till rätta när han behöver. Och ibland gör det själv, ibland använder han andra. Men han gör det ju för att han älskar oss. Eller hur? För hoppet. Han är hoppet. Och han skapar hopp i oss. Eller hur? För han är det som ger oss förmågan och dugliga. Han ger oss också hoppet genom Jesus Kristus. Men också i oss själva genom den helige ande. Så eldas det på. Vi ger inte upp. Eller hur? Vi lägger oss inte ner och strunta i alltihopa, utan vi vill vidare. Både som församling här och i enskilda liv så vill vi vidare. Och varför vill vi det? Varför har vi hoppet? Jo, sista mysiga ordet jag ska ha. Frihet. För vi längtar efter frihet. Vi är fria redan nu. Men vi längtar efter ännu mer. Vi längtar efter himlen. Och Katarina och jag har pratat om det sista tiden. För hon älskar att läsa böcker om himlen. Och nu håller hon på att läsa boken. Det går jättesakta tyvärr. För jag ska läsa den sen. Men hon läser så här sakta. Så att hon ska liksom smaka på varje ord. Jag läser fort. Så jag måste se. Vi är olika. Jag vill bara fram. Hon vill smaka på varje ord. Så jag längtar efter den boken. Jag ska ta över efter henne och läsa om himlen. Och Yngve har ju varit där. Han har ju smakat på friheten och berättat om det också. Och det finns massor med böcker. Det finns mycket dokumentation om himlen. Det är en verklighet och vi längtar dit till den friheten. Men vet ni, det står ju om det också i den här. Därför jag ska läsa det. Det finns en anledning till att jag skriver det ju. Hur får man då den friheten? Vi vet ju hur vi har fått den och vi vet ju hur vi ska dela med oss den. Och det står ju i kapitel 4, vers 5. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Eller hur? Och oss som era tjänare för Kristi skull. Och så är det ju. Alltså, vi är Guds barn. Vi är konungsligt prästerskap, står det. Och samtidigt är vi tjänare till varandra. Eller hur? Och till mänskligheten egentligen utanför också. Störst är den som tjänar. Ingen ger sitt liv. Det står om Jesus att han gav sitt liv för allas synd. Eller hur? Och ingen kan visa större kärlek än att man ger sitt liv för sin nästa, står det. Så det största sättet för oss att visa att vi kan älska andra, det är att kunna ge våra liv för dem. Eller det är att tjäna faktiskt. Det är inte att se på sig själv först, utan se på andra först. Och då läste jag en berättelse, jag vet inte om ni läste den i Världen idag, om tre stycken killar som var på ett ställe i Malmö och skulle evangelisera. Och där de blev hotade till livet. Att de skulle bli skjutna. Varav en av dem ställer sig upp och säger, ja, skjut mig så jag får dö för Jesus. Det här var i Sverige. Det var det i Sverige. Det är det här vi hör från Indien. Eller hur? Och många andra ställen i världen. Och det här var nu i Malmö. Och till och med dit, i den situationen, så är det den helige ande som ger oss förmågan och dugliga att stå upp för Jesus. Eller hur? Varför? Därför att vi är lerkärl och vi behöver en helig ande i våra liv. För utan honom så är vi ingenting. Eller som hon sjunger i lovsången, jag är körd. Hagenby, eller vad var det? Nej, vad heter det? Hagenfors. Lovsången. Att hon är körd utan Jesus. Så är det ju. Och om vi läser kapitel 3, 15 och 16. Så komma tillbaks och sluta cirkeln när det gäller friheten. Och skatten Jesus och allt vi har pratat om. Så står det i kapitel 15 och 16 så här. Eller kapitel 3, verserna 15 och 16. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Moses föreläses. När Moses föreläses, hur tänker han då? Jo, han tänker på lagen och gärningarna. Handlar det om att vi kan inte förtjäna, vi kan inte göra någonting för att komma till himlen, vi kan inte förtjäna det, för där är lagen ofullständig. Och det var ju den Moses hämtade. Och då hänger slöjan kvar. Och ibland, jag tror ni alla varit med om det här, att man har mött människor, så ska man prata om Jesus. Och så är det som en slöja. Det är som att det går inte att prata till dem. Och värst är det när man möter människor och man brinner om något som har hänt. Och så möter man människor som är kristna. Och så vill man vittna för dem om vad som har hänt. Och så är det som att det inte går fram. Slöjan. Som Mose hade på sig när han kom ner från berget. Som skymmer Guds härlighet och Guds strålglans. Men vers 16 säger, men när helst någon omvänder sig till Herren så tas slöjan bort. Varför? Då flyttar en helig ande in. Eller hur? Och ljuset sprider sig inifrån och utåt. Inifrån och utåt. Eller hur? Och friheten är ju, som det står i vers 17, Herren är anden och det Herrens ande är, där är frihet. Vi har fått, trots att vi är lerkärl, människor med bristande kroppar och bristande personligheter och sätt att vara och kanske ofina ibland, ändå genom bekännelsen på Jesus Kristus som Herre i våra liv. Genom munnens bekännelse blir du frälst. Hjärtats tro blir rättfärdig. Munnens bekännelse så blir du frälst. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så vad som händer när man blir frälst är den helige ande flyttar in i oss. Jesus, Gud, treenigheten, himmelriket, Guds rike tar sin plats i oss. Och ger oss förmågan och dugligheten att leva för honom. Vi blir Kristus brev. Inte för att vi ska ligga i en låda eller en ask någonstans som gamla kärleksbrev och läsas för oss själva, utan för att andra ska läsa det som står på våra hjärtan. Eftersom det nu är skrivet på våra hjärtan och inte på några stentavlor som är döda, utan på levande hjärtan. Då kommer vi, trots att den här världen är förblindad och mörk och eländig, och det här världens system jobbar för att ta bort Jesus, kort och gott, så kommer vi ändå kunna ha ett hopp i oss själva, vad som än händer, men ett hopp för den här världen, ett hopp för våra grannar, våra barn, våra jobbarkompisar, människorna utanför som vi möter. Vi kommer ömka för människor vi ser som är sjuka, som mår dåligt, som Jesus gjorde. Han ömkade för dem. Och den dagen kommer då vi inte kan låta bli, utan när det ömkandet kommer och väller upp inom oss, så kommer vi gå fram, lägga händerna på den människan och be för den människan. Och han eller hon kommer bli helad och upprättad. För det står i Guds ord att under och tecken skall följa dem som tror. Eller hur? För vi lever i en frihet. För det Herrens ande är, där är frihet. Och vi har en helige ande. Amen. Tack älskade Herre för att du är så underbar. Tack för att du har gett oss så otroligt mycket, Gud. Och jag bara ber, hjälp oss Herre Gud, far, genom din helige ande, du som gör ditt verk i oss, att bli mer medvetna om vad vi har i dig. Visa oss, uppenbara för oss Herre. Ge oss uppenbarelse och förståelse av hur underbar du är och vad du gör för oss i våra liv. I vardagen Herre Gud. Både som i vardag och fest Herre. Vad vi har i varandra Herre Jesus och vad vi har i dig. Jag lovar och prisar dig. Jag tackar dig, älskade Herre, för det här budskapet som vi har fått varenda en av oss. Och tack för att det kommer bära frukt. Det kommer bära frukt, för du säger det. Det är sagt i ditt ord. Det kommer att verka i våra liv, Herre Jesus. För du har bytt ut jordmånen i våra liv. För vi kommer kunna bära frukt. Det kommer växa och det kommer frodas. Och vi kommer vara till en rik välsignelse för varandra och för världen utanför. I Jesu namn. Amen.